här kommer bollen. Wow! Har ni sett på maken? Slappingklässet!
Det här är West Ham Fans Sveriges podcast med Jesper, Peter och Ulf.
Uttåg ur FA-cupen efter förlust mot Bristol City. Detta följdes upp av ett snöpligt poängtapp mot Sheffield United och nästa match är inte för nästa torsdag mot Bournemouth. Alltså det är väl bara att börja vid gårdagen. Vad säger du om matchen uppe?
Ska vi prata om matchen eller ska vi prata om de sista kvarten eller vad det nu blir?
Ja, det var ju då det började hända saker, så varför inte?
Nej, men det är ju... Det som kan göra mig lite förvånad är ju att det är folk som är förvånade över att det ser ut på detta viset, även om vi möter Sheffield United som ligger sist i ligan. För att det är så här vi spelar. Vi vill inte ha bollinnehav, utan vi vill gärna att de ska rulla runt. Och det här är ett lag som är ganska inkompetent och impotent på många olika vis. Och det ser ju ut som det brukar se ut. De stora överraskningarna, om jag för en gång skulle börja med lite spelarkritik, det är att jag tycker Ings är vår bästa spelare. Han fortsätter ju på det som vi diskuterade i förra podden, med att han är länken mellan mittfält och anfall och egentligen är en klassisk tia. Och gör det jävligt bra, måste jag säga. Jag tycker han är jättebra. Och den andra överraskningen är att Johnson kommer in på mittfältet och är vår näst bästa spelare. Spelar på ett sätt som jag aldrig sett honom göra eller trott att han klarade av. Och jävligt bra. Sen själva matchen då, det händer ju inte mycket till höger och vänster. Och så är det en situation och så står... Maxwell Cornet och träffar bollen hyfsat för att vara honom och ner i marken och så blir det mål. Och sen kommer de tillbaka på väntat sätt. Vi har ju försökt köpa den här Brereton Diaz i flera år. Eller han har varit på vår shortlist och vi har inte köpt honom, så det var ju också någonting man visste att han skulle göra ett mål. Och jag tycker han faktiskt gör det bra där, får fram tån, och sen är det ju omöjligt för Areola att ta returen där. Det är liksom, det säger ju bara pang. Han gör en jätteräddning på nicken först. Sen börjar ju hela det här kaoset då. Men om vi börjar, det är ju en solklar straff. Ings gör det jättebra, kommer in. Två straffar som är mer tydliga än den här. Jag satt här och sa till sonen att måtte Ward-Prowse nu börja få ansvaret för straffarna. Och det gjorde han ju säkert. Och sen var det riktiga kaoset att domaren ens försöker ge, vad heter han, Brewster, ett gult kort innan för det här. Alltså det var ju, jag hörde ju i Rule Britannia, kallar ju det för att han försökte mörda Emerson där då, men det är så solklart rött kort så det finns inte. Och sen för de en lång diskussion där, att ska verkligen Sofall få en varning för att han påpekar att det här är inte rätt, det borde nog varit rött, och sen så ändrar domaren sig att det är rött och så får Sofall varning för att han har sagt till domaren, och sen vet vi inte vad han har sagt och hur han har sagt det och hur mycket svordomar som har varit med i detta. Men han får ju en varning. Och sen så gör han ju en dum grej och får en varning till. Och sen blir kaoset bara värre och värre. Och sen kommer det här inlägget. Och Areola missar bollen. Och McBurney håller sin arm om honom. Och sen så ramlar de till höger och vänster. Och det är blodvit. Och så blir jag inte alls förvånad över att man dömer straff. Och sen, jag får väl vara ärlig om jag tittar riktigt mycket på det, att jag är tveksam till om det här är straff. För det är ju vad Clattenburg och andra gamla domare skriver idag också, att det här är ju solklar frispark till West Ham. Men jag är inte förvånad över att han dömer straff. Jag hade kanske velat ha straff om det var tvärtom också. Och så sätter han den säkert. Men sen tycker jag det som är den riktigt stora skandalen, det är ju det är ju att inte Boen får straff där i sista sekunderna. För det där är bland det värsta jag har sett. Rugby-tackling utan att titta på bollen. Och Klättenberg, han går igenom alla de här kontroversiella besluten och säger, ja, den här var rätt, det här borde han ha gjort annorlunda, så den var fel. Men när han kommer till den där Boen så skriver han ungefär typ i hans final verdict, det är ju very, 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 very wrong. Så att vi får vara glada för en poäng, men det, alltså det här var en match som vi borde vinna även om vi inte har bollen och ska vinna. Vi skapar ju ett antal chanser till som, där man tycker att vi borde sätta någonting. Sen är ju, om man får klaga då, passningsspelet är ju under all kritik. Och sista passen var ju flera gånger att, alltså, jag hade varit besviken om inte jag hade klarat av att sätta bollen bättre än vad de gör det där. Ett tag var jag så arg så jag visste inte vad jag ska bli av. Men nu ska vi inte hetsa upp oss för mycket. Men där har ni min sammanfattning.
Ja, bra. Mycket välformulerat får jag säga. Jag håller med dig, men det är allt för att, alltså, det där sista är helt befängt att det inte blir straff. Det är så klart. Och sen är det som du är inne på, vi har chans att stänga matchen. Jag tänker, var det 94 minuten som Ings, som jag håller med dig, han var jättebra och hade chansen att avgöra matchen. Om man såg hur frustrerad man inte satte den. Hade det varit mål där, då hade allt här varit glömt. Så hade vi vunnit med 3-1. Men det är lite typiskt West Ham att inte lyckas vinna en sån här match. Så det var inte synd. Vad säger du då, Peter?
Med tanke på vilka spelare som var borta till den här matchen, så måste jag säga att jag var förvånad över att vi tog ledningen både med 1-0 och 2-1. Och hade bud på fler mål. Och att tyckte att vi hade ändå, vi pratade om det lite innan här, vi hade, jag sa 4 av de 5 bästa spelarna i laget borta, men uppförrättade mig och sa vi hade 4 av de 4 bästa och vi hade definitivt de 4 mest kreativa.
Ja, nu var ju Boen med.
Nu var Boen med igen, ja precis, precis. Ja. Så att han var tillbaka, men han var tillbaka från skada, precis.
Ja.
Så tre av de 4 bästa spelarna. Var borta. Jag är inte förvånad över att vi inte har ett bättre passningsspel med de spelare som var på planen. Jag tyckte att de som var på planen ändå försökte och jobbade för det. Ings förvånansvärt bra, som sagt, men det är klart att jag inte vill se att vi har Ings som en tia på planen. Det säger ju allt om djupet naturligtvis i truppen när lite spelare är borta. Allt det som hände på slutet. Jag försöker ju inte lägga så stor vikt vid domaren. Jag försöker undvika det i bästa möjliga grad, eller i största möjliga grad. Men det går ju inte alltid. Och jag håller med er i de här sakerna. Men Areola ska ju naturligtvis inte, om man aldrig går ut på höjdbollar och inlägg i straffområdet, så ska han ju ge fan i den här också naturligtvis. Och då hade vi inte stått med det här. Det kanske hade blivit mål. Men med tanke på den impotens som Sheffield United har haft under större delen av den här säsongen, eller egentligen under hela den här säsongen, så är det ju inget som säger att han som står på bortre och som skulle ha fått, som bollen gick emot, skulle ha gjort något vettigt med den i 90 minuten, vart vi nu var. Så Areola kunde ha låtit bli det där, och sen så hade det aldrig varit en situation. Ja, tyvärr.
Ja, det är precis det som vi har diskuterat tidigare. Alltså just Areola, att han ska hålla sig på linjen. Han är en boll, han är en bollstoppare så att säga.
Precis, och han hade haft större chans att ta den där på, om han hade bara stått kvar på linjen och reagerat, om den nu hade kommit mot mål. Större chans hade det varit att han hade satt den 2 meter över ribban. Eller missat bollen helt. För det är så deras säsong och anfallsspel har sett ut innan.
Ja. Har du någon annan uppfattning än vad vi har om Boens situationen sista sekunderna där?
Nej, det har jag inte. Jag tycker också, alltså han bräks om kull och sen så får han, så blåser de av för hans, va? Eller blåser han av matchen? Jag minns inte riktigt.
Ja, han får ju frispark mot sig. Och sen
och mot sig, ja, det blir hans, precis.
Ja.
Det är ju helt barockt, naturligtvis.
Ja.
Det är helt sjukt. Jag behöver ju inte fastna i det, men hur fan det är möjligt att missa den situationen. Det är fan en bedrift.
Ja, och det var ju inte som att han... Det var inte som att han... kunde ha känt att ja, men nu höll jag på att avgöra matchen till West Hams fördel, för jag gav straff på den första, för den var ju som sagt odiskutabel när han fälls i straffområdet och vi får vår straff där. Det var ju inte ens nära tveksamt. Det hade varit något annat om man försökte kompensera för och kompenserade upp det med den här straffen som Sheffield United fick och sen inte ville. Men den första straffen var ju rätt och redig.
Det var
ingen diskussion liksom. Så att han hade ju inte ens något sånt att gå tillbaks till.
Nej, att det skulle varit en halv tveksam och nu blir det en till.
Ja, precis. Och nu tar vi en halv tveksam. Alltså, nej, det är inte det. Utan här är det ju solklart och solklart.
Ja,
den tveksamma kom ju åt andra hållet.
Ja. Sen är det ju tyvärr, och det är ingen överraskning med heller, men det är ju emellanåt nästan lite jobbigt att se hur långsamma Fornals och Ings är. Det är vid ett tillfälle, det kommer ni inte ihåg, så det blir ingenting av det, men där det är någon som slår en passning till Ings ute på höger offensiv tredjedel. Och bollen är helt perfekt slagen. Och man ser på Ings kroppsspråk att han tycker det också. Och så sätter han fart första fem stegen. Och sen inser han efter fem steg. Nej, jag kommer inte hinna den här. Så slutar han springa.
Men det är ju därför som den här positionen som är lite tillbakadragen. Som man får då nu av Moyes. Passar honom bättre idag än vad den topp forwardspositionen. För du behöver inte vara riktigt lika snabb på mittfältet, eller hur man ska säga. Men när du inte är längst fram, för då behöver du kunna jaga och sätta press. Men där kan han ju... Han hade ju någon situation där när han svepte ut bakåt med benet och tog och bröt en boll.
Ja,
sen sprang lite framåt och gjorde riktigt bra med det. Första halvlek, va? Var väl det, tror jag. Ja, i alla fall. Där visade han ju att det går att spela på den här positionen, och det går att göra det utan att vara... Om man vet vart man ska stå så kan man göra det utan att ha den där blixtrande snabbheten.
Och sen har du har en sak till. Om du sätter Bowen och Ings mot varandra och nu ska de springa 30 meter, så är ju Ings oerhört långt efter. Men sätter du Bowen och Ings med bollen framför fötterna och nu ska ni springa 10 meter, då är ju inte Ings lika långt efter, för att han var faktiskt rätt så bra när han får bollen framför fötterna. De första 5-10 meterna får lite fart när han driver framåt.
Ja, bättre i alla fall.
Ja, jag sa att det var bra, men det är mindre skillnad.
Ja, precis, jo, men så är det ju. Och det är klart att för att bollen sinkar ju. Och är du väldigt snabb så sinkar den ju mer än vad den gör när du är långsam från start.
Precis. Vad hade ni någon kommentar på Jonsson där på mittfältet utifrån vad jag sa?
Jag tycker att han har gjort ett par bra matcher nu. Eller han har definitivt varit bättre de två sista. Och kanske någon innan det än vad vi har gett honom. Alltså han var helt bedrövlig i början på säsongen där han kom in och spelade. Där är han inte alls längre.
Jag har ju inte varit riktigt med i den båten. Jag har ju gnällt lite på honom även de här tidiga matcherna på högerbacken. Men i den här matchen tyckte jag faktiskt han visade någonting riktigt bra.
Ja, och han har ju haft en ganska lång period när han inte har övertygat. Och den började väl redan i slutet på förra säsongen.
Ja.
Men det är ju så här med tanke på, alltså, man kan säga vad man vill, men de här spelarna som är inhemska och som är framförallt de som är egna produkter är ju oerhört viktiga att ha åtminstone som truppspelare. Ben Johnson som försvinner ur laget om vi nu inte lyckas skriva ett nytt kontrakt med honom kommer att bli ganska dyr att ersätta. Att ge honom ett kontrakt, det är ganska mycket värt att kunna ge honom ett nytt kontrakt. Sen är det klart, han måste ju leverera på någon form av nivå, för annars är det helt meningslöst. Då kan man lika gärna låta bli naturligtvis, för då kan man fylla upp det med någon junior som inte tar någon av de här 25 platserna som vi har. Men skulle han fortsätta spela så här så är det definitivt så att vi borde se till att få till ett nytt kontrakt med honom. Inte till vilket pris som helst, men till ett högre pris än vad vi kanske skulle ha velat betala för en i lön till en spelare som kommer utifrån med samma potential eller samma.
Och homegrown dessutom.
Jag menar det, han är inte bara homegrown, han är ju en clubgrown.
Ja, och det senaste där är ju att även West Ham-ledningen har ju sett det vi pratar om nu, och när de har diskuterat de här kontrakten så är det ju som så att Johnson idag ligger på cirka 20 000 pund i veckan. Han och hans agent har begärt 60 000 pund i veckan, och det tycker West Ham har varit för mycket. Så att West Ham nu har skickat fram som trevare är 40 000 pund i veckan, och de hoppas och tror att han faktiskt kan köpa detta. Så att vi får se var vi hamnar någonstans. Men de är mer intresserade idag än vad de var för en månad sedan eller två av att faktiskt till att knyta honom till oss.
Och det är ju inte konstigt.
Nej.
Alltså med tanke på vad han har presterat på det sista. Men det är klart, vi vill ju gärna se att han fortsätter prestera när han får chansen. Men chanserna lär inte bli färre nu i alla fall än när vi har gjort oss av med Kärer.
Ja, och så faller avstängd en match.
Ja, precis. Så då får han ju...
Ja, man kan hoppas att det här på något sätt blir vänner, för jag kan ju tänka att han förmodligen inte alls haft ett bra självförtroende, men som igår kunde han ju liksom komma in på en position där ingen egentligen förväntar sig att han ska göra någonting bra egentligen, utan han kan ju bara gå ut och spela sitt spel, och han gjorde det faktiskt riktigt bra, så förhoppningsvis så kommer han få en självförtroende boost och kan spela mer stabilt nu.
Men han var ju trygg med bollen på ett sätt som man åtminstone jag tydligare ser på mittfältet än vad man ser som ytterback, där man försöker väggspela sig fram och ta sig fram längs markanten för att slå ett inlägg. Jag tyckte vi såg en andra kvalitet hos Johnson faktiskt här.
Absolut.
Han har ju suttit på sidan och följt den här matchen och sett hur väl övriga i laget hade jobbat med passningsspelet, så han kände väl då när han kom in i när var han dök upp på plan i 70:e minuten. Så kände han väl att här har jag har dels en backlinje bakom mig och som kan reda ut om det skulle vara så att jag slår bort någon. Och jag kan ju inte slå sämre passningar än de som har spelat i mittfältet.
Det går fan om man jämtar.
Var det en ny bottennivå vi såg igår när det gäller passningsspel på mittfältet?
Nej, det vet jag inte. Men det var det. Alltså, jag var så upp på det tag i första halvlek så att det var inte sant. För det är verkligen... Alltså, jag försöker inte säga att jag är en bra fotbollsspelare även om jag har spelat på hyfsad nivå. Men här var ju passningar som jag hade skämt som jag hade slagit den typen av passningar.
Jag tror faktiskt Bojan Djordjevic hade sina bästa minuter någonsin via Satsstudion i paus när han faktiskt pratade om just det där mittfältet och hur bedrövligt passningsspelet var från inte minst vår kära Soltjeck.
Ja, det var väl han som var i skottgluggen framför allt.
Ja, och det var ju bedrövligt, det går inte att säga något annat. Och sen så är det ju faktiskt precis som Bojan sa, att just han och Ward-Prowse funkar inte tillsammans på mittfältet. Det blir inte bra.
Nej, det är fel position för Ward-Prowse. Framförallt. Och det hjälper inte Sosek, som då tycker att han ska ta ett ansvar som han inte riktigt matchar.
Men Sosek ser ju till och med förvirrad ut ibland när han får bollen.
Ja, ja. Såg ni den, crosspassningen som Mavropanos slog då? En så här en decimeter framför huvudet på... Från högerkanten och så ut mot Emerson. Ja. Jag tänkte bara, hur fan vågar han? Efter den indianen som han slog i matchen innan.
Ja, men det är som du säger, det är ju någon decimeter ifrån att det blir en Sheffield United-spelare helt fri där.
Jajamän.
Alltså han ska slå den rak eller med lite fade, högerskruv som vi golfare säger, men han får ju en drå på den. Han får ju vänsterskruv på den. Va? Vilket är det enda han inte får där. Nej, det där är inte tryggt. Och sen så den andra haltande stackaren som vi har som springer omkring och haltar på andra sidan missaktsbanan. Ja.
Ja, det var tur att han inte var huvud längre. I alla fall han som om det var, jag vet inte vem det var som var nära därifrån. Det var Hammer eller McAtee eller någon som sprang där ute och var nära att ta den. Men... Ja, det kom vi undan. Redan där kom vi undan. Skräckelse. Men man får ju ge honom. Han måste ju ha ett guldfisksyke alltså. Det vill säga, han glömmer vad som har hänt när han vänder och simmar mot andra sidan. Så har han glömt vad det var han kollade på i första. Ja, men för den bollen slår man inte om man har gjort en sån.
Nej, och man ser ju det. Han gör ju några andra mindre bra grejer också. Och tittar man på hans kroppsspråk så ser man ju att han innerst inne vet att det här var inte bra. Men han försöker se ut som att det är tillfälligheter. Eller varför rörde ni inte er? Eller varför var det ingen som täckte upp här? Nej, det där är ingen kille som jag är trygg med. För.
Why always me?
Ja, exakt. Men det var åtminstone på något positivt sätt.
Ja. Ja. Ja, det är ingen mittback att hålla i handen Oskar går.
Nej, än så länge så är det inte så. För nu har det ju varit två skakiga insatser från honom. Och det, jag menar, släppte in två mål mot Sheffield United som knappt har gjort mål den här säsongen. Det är klart att det är ju inte tillräckligt bra naturligtvis. Även om det första målet de gjorde var en frukt av att de faktiskt trycker in den. Det får man ju applådera för. Och det andra har varit en straff. Men det var fortfarande två mål som släpptes in. Ja,
absolut.
Japp.
Mm. Och vi spelar mot ett lag som hade 9 poäng innan matchen. Det är klart att vi ska vara missnöjda med det.
Självklart. Vi snackar om saken. Men nu
även om vi hade 3. Våra 4 bästa spelare borta då.
Jo,
det var det jag kom fram till, att det var rätt
antal. Ja, det var det.
Men då ska vi ändå vara starka nog att vinna såklart. Men visst, självklart så är det. Och vi visste att det här skulle bli tufft. Och apropå att veta att det skulle bli tufft, så var vi förvarnade. Även mot Bristol City. Vi har ju varit snubblande nära där nu när vi pratar om Mavropanos. För han får ju definitivt ta på sig första målet där. Och enda målet.
Ja, men det är såklart att det är hans. Men även där så tycker jag att Herr Fabianski kan vara lite mer på
100%.
Han har ingen bra position från början där naturligtvis.
Nej, och det är på Panos mål.
Självklart.
Ja, absolut. Och jag vet inte, för i denna matchen så har vi ju då 4 av våra 4 bästa spelare borta. Och då är det ju självklart att det blir svårt. Vi ser ju hur de var up for it på London Stadium och deras supportrar och hur tufft de går in i närkamper och lever på sin fysik och så här. Och det är ju inte för inte som man i England väljer att köra det här som live-matchen på tv, för att vi har en historia av att West Ham kan ryka, och vi har rykt i betydligt värre scenario än mot Bristol City Championship. Vi har Hereford på 70-talet, och vi har stått mot Wrexham och Stockport när Ian Dowie nickade in självmål. Och vi har ju nu för några säsonger sedan, där vi var jätteilla ute mot det här amatörlaget från division 6.
Kidderminster.
Ja, där Rice räddar oss på övertid, och sen lyckas vi få in ett mål på övertid i förlängningen också. Så att sånt här händer, och vi hade för många spelare borta, och sen så när Ben Rama gör bort sig på det viset som han gör, vilket är fullständigt idiotiskt, det är bara typ en Cantona eller en Paolo Di Canio som jag i direkt kommer ihåg, som har gjort bort sig ännu mer än vad Ben Rama gjorde här. Det är så dumt så det är inte sant.
Inte ens Beckhams gamla häl som man stack upp i VM då kan alltså, för här är det ju faktiskt så att Ben Rama med berått mod och vilja sparkar honom i tasken.
Han till och med drar tillbaka benen.
Ja. Han är helt medveten om det där. Det går liksom inte att prata bort det. Jag blev... det där, alltså det är klart att jag ser andra saker som är värre i fotboll än det där. Jag menar, vi har Schumacher som springer ihjäl Batiston, och vi har
Zidane.
Ja, alltså, men vi har spelare som loskar andra i ansiktet och så vidare. Alltså det är värre naturligtvis, men det här är bland det värre jag kan tänka mig, hur man när man ligger på marken och sätter upp, alltså sparkar mot skrevet på motståndaren. Det är ingenstans. Och det här, alltså jag är rätt så säker på att det var någon av våra spelare som gjorde så. Om det var han eller om det var, skulle kunna ha varit Fornals eller någon som var i balans härom veckan också. Det var inte alls speciellt länge sedan. Då träffade han inte och det blev inget mer, och det var kanske inte riktigt lika tydligt som det här, men sånt här kan vi inte hålla på med. Det här måste få ett slut.
Ja, nej, det är oförsvarbart. Alltså, ja, det är så jävla korkat att hålla på så där, så det, nej. Det där är ju så pass att klubben skulle göra en egen avstängning utöver den han kommer få i alla fall.
Ja, det är vansinnigt. Ja. Men ja, var du klar med matchen?
Nej, jag kan vara klar.
Ja, men jag tänkte på det. Jag tycker det är så konstigt hur vi till... Alltså, vi spelar en match på hemmaplan, och vi gör fyra riktigt, riktigt bra minuter, och sen så... vi kanske gjorde några fler, men det blir omspel. Och vad är det som kännetecknar matchen? Jo, att vi blir fullständigt överkörda. Varenda gång de har chansen så springer de över oss. Och det är klart att de spelar ju så som engelsk fotboll spelades på 80-talet. Så spelade ju Bristol City. Och domarna uppenbarligen tillät ju detta. I match nummer två så ska vi spela på deras hemmaplan. Vi kommer att ha ett lite sämre lag än vad vi hade i första matchen, eftersom vi har några spelare ytterligare borta på grund av skador. Och de spelarna som kommer dit är inte beredda på det. Nej. Jag kan inte förstå hur man inte kan vara beredd på att det kommer att smälla. Det kommer att smälla så in i helvete. Här får vi se till att smälla tillbaks. Alltså, det är klart att hade West Ham smällt på samma sätt som Bristol City gjorde, då hade ju domaren varit tvungen att göra någonting åt det här. För då hade han ju varit tvungen att börja blåsa. Annars så hade det ju urartat med ett par, tre utvisningar åt båda håll. Och hade det gjort det då, så hade det ju i alla fall varit lika för lika. Men jag fattar inte hur vi inte var förberedda på det.
Nej, jag håller med dig om det. Ja,
verkligen.
Och vi ser ju lite grann samma som vi redan har pratat om i den här matchen också, med passningsspelet och hur långsamma vi kan vara och vissa spelare och sådär. Så att, nej, det är tråkigt, för jag tror vi hade kunnat slå ut Nottingham och helt plötsligt kunnat se en cup run framför oss. Men nu får vi ju nästan ett nytt uppehåll här med, eftersom vi åkte ut med att vi inte spelar nästa match förrän på torsdag. Inte nu på torsdag, utan torsdag därpå.
Ja. Ja, och då ska vi möta Bournemouth.
Ja, precis.
Det, en bit framåt i tiden såklart, men hur känns det? Det kanske till och med bra för oss att vi får ett litet uppehåll igen.
Ja, men det gör känns, inget.
Nej, det känns bra. Och nu fick de ju lite stryk här mot Liverpool och så att man tryckte ner bromsen lite grann på dem så att de fattar att de är inte så jävla bra som de har trott att de är.
Ja, det kan behövas, de var otäckt kaxiga på slutet.
Ja, absolut.
Mm. Mm. Men hur ser status ut då? Finns det hopp om att Kuros är tillbaka då om det vill sig väl och Ghana åker ur i afrikanska mästerskapen?
Nu gjorde ju Ghana precis 1-0 här mot Mozambique på straff, Jordan och Jo, så att just nu, om det resultatet står sig, så lär ju inte Ghana åka ut, utan då lär de säkerligen gå vidare. För det är ju inte bara ettan och tvåan som går vidare, det är dessutom de bästa treorna, om det är de fyra bästa treorna. Så att då ser det illa ut. Så vi kan nog inte hoppas på Kudus till den matchen. Men däremot så har vi andra skador som, Bowen var ju tillbaka nu här. Och om vi har ju en fråga som gäller det här, så ska vi nämna den mannens namn innan jag svarar på det. Och någon som frågar om Alvarez och Antonio. Var det Enqvist?
Nu ska vi se om jag minns vad jag kommer ihåg.
Annars tittar jag.
Ja, men frågan är, det är Per Enqvist. Han skriver, vet vi något mer om statusen för Antonio respektive Alvarez? Inte hört något här.
Nej, och då är det ju som så att Alvarez är ju, han hade ju en fitnesstest inför denna matchen och man räknar med att han är tillbaka mot Bournemouth. Det är ju en liten skada här som han fick på träningen som han har dragits med. Antonio är
det en muskelskada eller är det en smäll?
Jag vet inte om det är muskel eller om det är ben som är av eller vad det är.
Men, ja, det är det ju inte eftersom han ska vara tillbaks.
Men och sen Antonio är några veckor bort. Han var ju i full träning och så ramlade han och skadade sig. Så att han är väl en 2-3 veckor bort. Den som är den intressanta där är ju Paquetá då, som där klubben och ryktena är väldigt tysta. Förutom att det först var en månad och sen var det 6-8 veckor. Och sen är ju Paquetá på gymmet och lägger upp på Instagram att han trodde inte det var så illa som det står i tidningarna. Och Det jag läst är att folk tolkar det positivt, att han har inga skydd runt knäna när han är på, eller knät där när han är på gymmet. Men det är ingen som riktigt vill säga eller avslöja när han är tillbaka. Men det är nog snarare snart än att det är långt borta, om vi uttrycker det så. Där är skadeläget.
Mm. Och Bowen har inte slagit upp någonting, utan han var helt återställd att spela igår.
Absolut.
Ja, skönt. Det var viktigt att få det bekräftat.
Ja. Och Mavropanos luft har kommit tillbaks in i bröstkorgen.
Ja, det är bara det att han håller andan när han slår en crosspassning från höger.
Nej, han blundar.
Ja. Mm. Och Areola, vet du något där?
Nej, det är för tidigt. Ja. Men jag tror bara det är en sprucken läpp, ärligt talat. Ja. Så att han är säkert tillbaka också.
Ja, kan vara så. Kanske var lite.
De såg chansen att sätta in vår straffspecialist. Ja. Tyvärr så.
Precis, jag var faktiskt lite förvånad över att de betraktade som så att han skulle bytas ut. Men det var säkert för att det var en straff och ingenting annat.
Ja, men då är det dags för en liten frågestund nu då. Vi har fått flera frågor angående Ben Johnson. Jag tänker vi kan börja med dem och ta dem först. Vi kan börja med Timmy Gummesson som skriver: var det bara jag som satt hemma och njöt av att se Ben Johnson på mittfältet? Tyckte han gjorde det jättebra när han kom in. Tråkigt att han måste lira högerback framöver, men han har haft ett par bra prestationer senaste tiden, så det är bara att hoppas på att han tar chansen nu. Är det något ni känner att vi inte har berört?
Nej, vi hoppas att han tar chansen.
Ja. Jag håller med Timmy om att han var jättebra som vi har sagt. Jag har inte varit, som jag också sa, varit lika begeistrad över att han har varit så jävla bra som många tycker. Men det är en majoritet, så att det är nog jag som är trångsynt.
Vad menade du? Vilket menade du nu?
Nej, men jag menar att Timmy skriver att han har sett bra ut tidigare i några...
Ja. Nej, det är ju, jag kan tycka att det är kanske förra matchen, och den var ju mot ett lig eller mot ett championship-lag, och sen så spelade han här om veckan, alltså att han inte har varit kanske riktigt så dålig som många har ju utgång, alltså vad heter det, ryggmärgsreflexen, när han kommer in så är han skitdålig för att han har varit dålig i höstas och i våras, och sen när de kommer in och är inget sämre än någon annan, så ser man inte det, för att man är så koncentrerad på att han är dålig.
Och så kan det ju vara, absolut. Och då pratar vi lite grann om vilka förväntningar har man.
Mm.
Och då är det möjligt att jag har lite högre förväntningar än många andra. För jag tycker han har varit lite slarvig i passningsspelet. Men den här matchen var han definitivt, som jag sa tidigare, en av de två stora överraskningarna.
Ja. Men det här med att han har varit lite slarvig i passningsspel, ja, det har han ju varit, men om vi går tillbaka till september till exempel, då var han ju inte lite slarvig i passningsspelet, han var ju bara värdelös, helt usel. Ja, men det var katastrof. Men det är ju inte en katastrof, har inte varit en katastrof de sista matcherna, men om det har varit så himla länge, det vet jag inte. Jag menar, när Pontus Kåmark går på om att han i studion om att han borde vara första valet, för han tycker han har tagit kliv och passerat så fall och så där, då vet jag inte riktigt vilka matcher han har sett.
Förmodligen ingen.
Nej, förmodligen ingen, och jag vet inte riktigt vilka rapporter han har läst heller. Kanske inga, utan att han tittar på hur det var för två säsonger sedan när Ben Jonsson kom fram och man tyckte att fan, det här är ju intressant. Eller tre, eller när det var. Det har ju gått... Förra året var ju ingen bra säsong för honom. Och början på den här har inte varit någon bra heller. Men jag hoppas, som sagt, för att det är en viktig pusselbit i truppbygget att få med några av de här. Dels är han en westernprodukt, men just att han räknas som en inhemsk produkt. Och därför är viktig. De här åtta som vi måste ha.
Ja.
Och till nästa säsong så riskerar vi att stå med fyra eller fem kvar.
Precis.
Absolut. Vi kan gå vidare. Micke Damstedt skriver: skulle vara intressant att höra era åsikter angående Ben Jonsson. Han har ju diskuterats tidigare, men skulle vara spännande att höra vad ni tycker just nu.
Jag tror jag har sagt det som behöver sägas från mitt håll. Jag hoppas att du tycker att det är att vi... Jag hoppas, Micke, att du känner att frågan besvaras.
Sen måste jag nog ändå säga att ifall vi och våra lyssnare pratar om att vi vill ta nästa steg och etablera oss bland topp 6, som vi säger det, och kanske ibland nosa på topp 5 eller kanske till och med titta upp på topp 4. Då är ju inte Ben Jonsson en spelare som är tillräckligt bra för startelvan. Han kan möjligtvis vara någon som vi ska ha som ett reservalternativ. Som nummer 2 eller nummer 3 för att komma in på höger eller vänsterbacken. Men han gjorde det bra igår. Och jag gillar honom, som Peter säger, utifrån att han är egen spelare och ung och homegrown och allt det här. Men vi ska inte tro att vi siktar mot en Champions League-plats med att ha Ben Jonsson på någon ordinarie position.
Nej, det gör vi inte. Och alltså, men grejen är ju, om vi siktar på att bli bättre, så dels så behöver vi ju naturligtvis hela tiden förbättra startelvan på ett eller annat sätt. Men vi behöver ju också förbättra bänken. Men Jonsson kanske är en av de här spelarna som tillhör och ska tillhöra den här platsen 18-25 i truppen. Och det är han... Alltså, gör vi oss av med honom, kostnaden för att ersätta och så där kommer att vara betydligt högre än vad det kommer att kosta och ge honom ett kontrakt med 10 000 mer i veckan än vad han egentligen skulle ha behövt.
Ja.
Ja, så är det.
Men det är helt sant. Han får inte vara spelare 13. Men i det här fallet så är det ju så. Idag har vi ju 12 spelare enligt Moise. Och det måste ju ändras på. Men då är det ju bänken som måste bli bättre först.
Ja.
Alltså, spelare för spelare.
Mm. Såklart. Men han kan vara en reserv som kanske accepterar att vara en reserv. Så att
ja,
säga,
precis.
Ja. Oh. Mm. För att knyta ihop Johnson-säcken för tillfället så skriver Mattias Göransson: hur ser ni på Johnsons inhopp senast? Själv har jag aldrig sett honom så bekväm med bollen som nu. Känns som att hans bristande självförtroende gjort honom onödigt skakig, kantig och livrädd vid sidlinjen. Borde han få fler chanser centralt och högre upp i banan? Och det är väl det sista som är intressant för diskussionens skull.
Inte om vi har alla friska, då ska han inte få fler chanser där. Utan det här är ju för att vi hade en massa skador och inte riktigt fungerar. Men han gjorde det jättebra, återigen, absolut.
Mm.
Det är väl ungefär som med Ings på 10 positionen. Han gjorde det jättebra i den här matchen, men det är klart att vi är illa ute om Ings skulle spela 10 i mars. Alltså fortsätta spela 10 på matcherna framöver. Och samma sak är det ju om vi skulle ha Johnson på innermittfältet. Det hade också
det varit... finns andra som är bättre.
Det hade också varit svårt. Jag hade ju hellre sett att vi hade behållit Coventry och låtit honom spela på innermittfältet, som är hans position. Jag är lite allergisk mot de här nödlösningarna. Sen är det klart att det kommer ett och annat bra av en nödlösning också, men oftast är det ju spelare som man faktiskt har sett innan att de skulle kunna kliva in, som när Arnautovic gick in eller som när Antonio gick in i mitten, eller när nu för all del vår Bowen har vikarierat där till exempel på, nu var ju de forwards då, men det är ju ett exempel på omskolningar som har haft bra utfall. Men att se någon som kommer, det är ju lite som när Jonathan Spector gick in och spelade in i mitt fält mot Manchester United i cupmatchen som vi vann med 4-0, eller var det?
Ja, 4-0, han gjorde 2 mål.
Ja, precis. Men det var, jag menar, Jonathan Spector briljerade i den matchen, men han var ju aldrig och är ju inte och skulle aldrig bli en in i mitt fältare.
Men det du är inne på där, nödlösningarna pratar ändå med att man har lyckats med Antonio Arnautovic och nu Bowen. Så jag tror att det är många av oss som var förvånade över att han fortsatte med Bowen på centralt trots att Ings spelade. Och det får man ju säga att det blev ju hyfsat resultat ändå, va?
Bättre, mycket bättre än vad alternativet hade varit, så att vi hade spelat Ings högst upp, för då hade vi nog inte gjort några 2 mål, tror jag. Han hade aldrig kommit in i straffområdet.
Precis.
Framförallt inte med bollen.
Det finns ju mycket som talar för det. Ja, vi kan gå vidare. Henrik Tiselius skriver: vad kan Phillips tillföra? Är ett lån bästa lösningen? Ben Johnson har vuxit och ser nu mer ut som en Premier League-spelare med självförtroende så fort han får spela. Vad har hänt? Och hur får vi honom och Obama att ha förstånd nog att skriva på nytt kontrakt? Domaren var en sopprot i senare delen av matchen igår, men det känns färdiggnällt nu. Vi går vidare, men mot vad?
Ja, jag skriver under på slutet. Vi går vidare. Det är inget att prata om mer.
Nej. Men Philips då?
Ja, men om vi tar Philips då, så är läget följande att om vi får in någon i fönstret av de target som vi har satt upp, så är Philips den som är närmast och troligast just nu. Och vi hade ett möte så sent som idag där vi diskuterade om hur vi ska nå en lösning. Och just nu är ju kraven på bordet från City 7 miljoner pund i lånesumma och att vi betalar hans lön som är 150 000 pund i veckan. Och det är ju ett lån då, precis som Henrik skriver. Det är inget annat som är på bordet nu, utan jag tycker att kan vi få in honom som lån så är det ju på en position där vi inte har någon cover, som vi har sagt tidigare på den här. Och vi är, där vi är just nu, så är vi villiga att betala de 150 000 punden i veckan, för det är ungefär samma som Paketär har, men vi vill ha ner lånesumman. Och sen kan man ju vända på det och säga att vi betalar lånesumman och så får vi ner veckolönen. Men City är intresserade av att hitta en lösning, och vi är intresserade av att hitta en lösning, och Calvin Phillips har sagt att han definitivt är intresserad av att komma till oss här och nu, för att han vill spela in sig i EM-truppen till sommaren. Så att den här känns som att den har ganska stora möjligheter att faktiskt trilla på plats de närmaste dagarna. Sen har det kommit rykten att Barcelona och Atletico Madrid är intresserade av honom också, men där spelar han inte in sig lättare i EM-truppen än vad han gör hos oss. Han ska nog stanna på hemmaplan. Så att frågan i mig med en gissning, så säger jag nog att det här är inte omöjligt att den faller på plats faktiskt. Sorry, Sucek.
Jag hoppas du har rätt.
Jag brukar ju inte vara så begeistrad över lån utan köpoption. Jag tycker inte att det är så kul att utveckla andra spelare. Men i det här, och sen inte ha något tillbaks av det. Men i det här fallet så ser jag en vinst, eller vad man nu ska säga, i alla fall. För att Phillips är en färdig spelare. En färdig spelare som har kört fast. Och för vår del så hade det inneburit att vi hade fått ett betydligt bättre innermittfält. Vi hade kunnat plocka bort Susek. Vi hade haft Alvarez och Phillips där istället, med James Ward-Prowse i en självklar roll framför. Vi hade blivit betydligt bolltryggare, och i det fallet så bara utgår jag från att Moyes hade fortsatt med Paquetá som vänsterspringare så fort han kommer tillbaks nu då. Han ska ju tillbaks från skadan, men när han gör det, att han får gå tillbaks till den positionen, och att vi förhoppningsvis då skulle kunna lägga våra surt förvärvade slantar och det vi har kvar och det vi har i kassakistan på en forward som ersätter Antonio. Jag tror att det skulle bli, med de två nyförvärven så hade vi gått en väldigt spännande vår till mötes.
Ja, och vi måste ju ändå fortfarande säga att det är en kille som har varit ordinarie på Englands mittfält här de sista två åren. Som Pep Guardiola i Manchester City väljer att lägga rätt mycket pengar på. Vi var ju intresserade av honom redan innan dess, för Moyes gillar honom så mycket. Så att kan vi få honom till att börja med ett halvår här, så tror jag både i ligan och i Europa League så kan det vara en enorm tillgång, och precis som du är inne på, Peter, få en mycket, mycket bättre balans på mittfältet än vad vi har idag.
Och vad är det som säger att han inte skulle kunna tänkas komma tillbaks till oss, alltså att vi skulle kunna köpa honom längre fram? Jag tänker att Pep har sett tillräckligt av honom för att inse att om man vill ha honom eller inte, och uppenbarligen vill han inte ha honom. Jag tänker att där finns liksom ingen... På något sätt med Pep känns det som att det finns ingen återvändo när det väl har slutat. Ja, däremot så tror jag att det i det här fallet är så att vi har ingen lust att lägga 40 miljoner. Eller vad de nu skulle vilja ha. Då. För det var ju där de betalade ju där någonstans.
Ja, 50 var det.
50 kanske till och med. Ja, men 50, man kanske inte är så intresserad av och lägga. Men det här är ju en spelare från där, jag menar nu är 150 000 pund oerhört mycket pengar, men det är inte så himla långt ifrån från de bäst betalda i vårt lag. Nej. Och det är en spelare som har en ålder som ändå är där han fortfarande är kvar i sin prime. Mm. Det som talar emot lite grann är väl att han har haft det ganska tufft med skador genom åren, och det vill vi ju inte ha en spelare på 150 000 pund som trasig större delen av tiden. Vi har ju haft väldigt bra betalda spelare som har varit trasiga stora delar av sin tid.
Sen kan man ju hoppas att hans kropp är ganska hel nu efter att ha knappt spelat fotboll.
Just nu borde den vara det. Ja. Absolut. Mm. Och det kan ju vara så att det egentligen har varit bra då, det vet vi ju inte. Men det är väl bra att ha en... I det här fallet är det ju inte en try before you buy, men på något sätt så är det ju i alla fall en try. Och sen får vi se om vi kan köpa honom. Nej, men jag tror att det hade varit... det är en position som vi faktiskt skulle behöva en uppgradering.
Ja, jag tycker det är värt en chans i alla fall. Så att, Och för att knyta ihop den här frågan så undrar också Henrik, hur får vi Johnson och Mobam att ha förstånd nog att skriva på nya kontrakt?
Eller handlar det bara om pengar? Det är money talks.
Putsa upp.
Ja.
Ja. Ja, men apropå ja,
men man håller ju på, det verkar ju som att de är hyfsat intresserade igen i alla fall av att diskutera frågan. Den kändes det ju inte som att någon av dem var för en månad sedan. Så kanske de har lyssnat på argumenten.
Ja, det känns som att Johnson har större chans just nu än Obama. Jag tror att Obama är lite grann upphåsad i huvudet av sin agent och kan vara på lite orealistisk nivå faktiskt.
Ja, det är han ju uppenbarligen, men ja. Det börjar pratas i alla fall om att även det lägret har börjat diskutera frågan. Det sa han ju för ett par veckor sedan.
Ja, de diskuterar ju hela tiden. Så att, ja, vi ser var vi hamnar.
Ja, det visar sig. Men apropå spelarfronten så skriver Andreas Malmberg. Hur ser du på spelarfronten? Mest en massvis med rykten. Funderar också på hur det blir med Moyes. Svårt att klaga, men vi måste kunna börja föra matcher med materialet vi har. Hur ska vi annars få våra offensiva tekniska spelare att stanna kvar?
Ja, det här är ju den gordiska knuten. Det är en jättebra fråga. Moyes kommer ju inte att vilja spela på ett annat vis än så här, utan det är väl därför vi har spelare som faktiskt snarare är kontringsspelare, Bowen och Kudos, och i viss mån Paquetar som får slå sina passningar, en spelare som är possession-spelare som vill hålla bollen och spela runt, utom möjligtvis Paquetar, och det är därför City och Guardiola vill ha honom. Så att jag tror nog att vi får vara realistiska och säga att så länge Moyes är kvar så kommer det se ut så här.
Ja, och än så länge har ju inte den här kontraktet åtminstone presenterats. Så länge det inte har gjort det så får vi väl utgå ifrån att det inte är annat än diskussioner just nu.
Ja, och Mourinho är ju ledig nu, Petra.
Det är ju egentligen uraskan elden där, för det är ju exakt samma.
Ja, så är det.
Om man nu inte vill ha Moyes så borde man inte vilja ha Mourinho som dessutom kommer att kräva en plånbok som vi inte är i närheten av att ha. Då är risken att vi ligger, för jag menar Moyes har ju ändå varit rätt nöjd med det han har fått. Verkar det ju som när han har pratat i alla fall. Ja. Det hade inte Mourinho varit. Och då kanske vi hade varit Everton och vilka var det mer som var nu? Det var Nottingham som undersöktes för tillfället.
Men skillnaden mellan Moyes och Mourinho, om det inte är någon skillnad på plan, så är det åtminstone roligare presskonferenser med Moyes.
Ja.
Nu vill inte jag ha honom, utan jag skojar mest.
Och det är inga långsiktiga rykten om att han är på väg, hoppas jag.
Nej, finns ingenting.
Det var väl bara att det är ju ett namn som har florerat bakåt i tiden. Mm. Alltså, men inte på några Inte som ett ja, men du vet, det är ju bara såna här som flyger runt liksom.
Ja. Sånt som alltid görs. Ja. Ja, då kan jag och många med mig sova gott i natt också då. Ja.
Jag tror fortfarande att Moyes kommer att skriva på sitt 2,5 års kontrakt. Mm.
Men det är ju bra att de inte har gjort det redan, med tanke på att de blev så besvikna efter kuppsortin här. Fortsätter det gå dåligt så är det klart att då blir det ju inget. Om inte han redan har skrivit på fast de inte har tillkänna.
Nej, det har han inte gjort. Nej.
Mm. Men det här, hur ser det ut att spela fronten? Mest är massvis med rykten. Ja, det är massvis med rykten. Och det är ju så det kommer att vara här framöver. Men om vi skulle dra ner det till vad vi tror här så är det ju... Vi har ju... Jag tror inte att någon av oss har ändrat oss på... Jag sa ju noll värvningar och det sa även du, Jesper. Och jag tror att du sa 1-2 eller något sånt där.
Två tror jag att jag sa.
Ja. Och alltså det kommer ju inte att bli fler än det som har nämnts här. Jag skulle vara väldigt förvånad om vi hade landat det här med 3 spelare in till exempel. Utan vi pratar om Philips här och vi kanske får in någon forward. Ja, det hade vi fått det hade varit fantastiskt.
Ja, men det är inte forward de letar efter i andra läget, utan det är en vänster ytter utifrån att Benrahma och Kone är till salu. Och den som ligger närmast där då efter Philips är ju den här Jota från som spelar i Saudiarabien, som jag inte kan någonting om, som har spelat i Celtic tidigare. Mm. Det är han, efter Philip så är han närmast och det är den positionen vi söker också.
Och det är ju lustigt kan jag tycka då. För då får ju verkligen jag har en trupp på 11 man Moyes problem med hur han ska ställa upp laget.
Absolut. Och då tänker du väl framförallt på Bowen Kudus situationen.
Jag tänker Bowen Kudus, Paqueta, James Ward-Prowse och så får vi in och så har vi Alvarez och så har vi han Phillips och sen så sätter vi en ny vänsterytter också. Då ska ju den nya vänsterytten inte spela i så fall. Och inte Paqueta. Eller ja, Paqueta James Ward-Prowse. Jag menar, det finns inte plats för dem. Allihop kommer inte...
Och så här är det ju när du förstärker din trupp och din första...
Ja, precis. Men vi har ju ett uppenbart hål i laget på anfall, på den centerpositionen.
Men frågan är ju om Moyes känner det när han tycker att Bowen har fungerat så bra där och Kudus kommer in på högerkanten. Jag tror inte Moyes tänker det, utan han vill ha någon på vänster och så får han flytta in paket här och så tar han bort
James Ward-Prowse då.
Ja, Zuzek och Ward-Prowse får han ta bort om han ska in både till och,
Ja.
Det är tur att vi inte behöver tänka på det.
Ja, eller det är ju det vi gör.
Ja. Moyes tänker ännu mer än vad vi gör.
Så det får man ju hoppas.
Ja, nej, sen inser jag också att det naturligtvis är bra om inte alla spelare behöver spela alla matcher och så vidare, men ja,
absolut.
Men ja, det känns som att vi hade haft ett större behov av att ersätta Antonio än att få till en till spelare som kan spela till vänster när vi redan har Kudus, när vi redan har Paqueta som kan spela. Vi kan till och med ha Bowen där på om det skulle krävas. Alltså de positionerna tycker jag, även om vi säljer, att vi har bra täckning på.
Nu gjorde Kap Verde 1-0 på Egypten, så nu är definitivt gana vidare med nuvarande resultat.
Ja. Det var det bara att acceptera att det tar ett tag till när vi får Kudus tillbaka. Ja. Mm.
Har de någon sån här förhandlad... som man hade på VM, att man har rätt till ledighet efter att turneringen är slut? Eller är den... Jag tänker att finalen var ju den 10 eller 11 februari. Men är det så att vi, om de går till final, att de inte kommer att vara tillbaka förrän den 20 februari? Typ?
Nej, det tror jag inte det är. Utan nej, då kommer hoppas. Då kommer de tillbaka direkt.
Tur det i alla fall då. Vi kan gå vidare. Vi har fått in två frågor från Johan Gustafsson. Han skriver till att börja med: Ings bäst i Hammers. Vem hade kunnat tro det?
Ingen. Ingen hade kunnat tro det.
Möjligtvis Ings.
Nej, det tror jag inte. Inte ens han.
Fast har inte han en inställning att han aldrig har varit offside i hela sitt liv och att när han inte gör mål så är alla andras fel.
Men apropå det då, och var offside, så hörde jag ju en podd nu, och detta är inte West Ham-relaterat, men det är fotbollsrelaterat i England. Kommer ni ihåg, och nu ställer jag egentligen frågan mest till dig här, Jesper, kommer du ihåg Matthew Letizier i Southampton?
Ja.
Han var ju en gudabenådad fotbollsspelare och gjorde otroligt snygga mål, men han hade ju en ganska storväxt näsa då. Och han blev intervjuad nu här då för ett tag sedan och sa då att han hade inte kunnat spela med VAR, för att han hade fått 25 av sina mål bortdömda för att förmodligen hade näsan varit offside.
Det var ju roligt att höra att han sa något som var kul för en gångs skull.
Ja.
Annars har han haft väldigt mycket otur när han har tänkt på sistone, de sista åren.
Du har helt rätt. Du har helt rätt, Peter. Precis som våran rugbybrottare Anders Modric, eller fan han heter, har också otur när han tänker ibland vad det gäller regnbågsbindlar.
Ja, han verkar ju dingrig, rent ut sagt.
Ja.
Ja, så Johan har en fråga till. Självklart fråga, hur ser ni på domarinsatsen? Är det något ni vill tillägga där?
Nej. Jag blev deppig.
Han har både Clattenburg och Mark Halsley som skriver i tidningarna efteråt och går igenom det och tycker det är fullständig katastrof i relation till det alla vi som tittar och vad vi ser och vad Rio Ferdinand och Joe Cole sa i sändning, så är det Johan Elofsson har helt rätt, katastrof.
Johan Gustafsson.
Gustafsson, ja. Katastrof.
Ja, men då har vi kommit fram till sista frågan. Pertti Viljanen. Vi ligger sexa just nu. Det är ett mysterium. Vi spelar sämre än Bristol City och Sheffield United och låter dem ha bollen och ha vara spelförande. Obegripligt att vi har en tränare som förespråkar det. Vad tycker ni om straffsituationerna igår? Gjorde Zuzek sin kanske sämsta match för West Ham igår? Calvin Phillips vore ett lyft istället för Zuzek, men bara på lån utan option att köpa, ryktas det. Känns inte lika intressant om så är fallet, tycker jag. Vad är er åsikt?
Ja, men Philips, den har vi ju dragit, så där pratade jag om exakt det ju. Zuzeks sämsta match?
Nej,
det tror jag inte. Det tyckte jag inte. Och straffsituationerna gick vi ju igenom förut. Vi borde ha fått en straff till, naturligtvis. Och vi kanske inte skulle ha haft en straff emot oss alls. Mysterium med sjätteplatsen. Ja, det alltså lite av ett mysterium kan jag ju faktiskt hålla med om att det är, för jag tycker att vi har spelat rätt dåligt under många och långa stunder. Men vi är där vi är. Vi verkar ju också inse att det krävs lite mer för att vi ska kunna hålla den här positionen, och det är ju därför vi är efter Philips nu, exempelvis. Så vi får väl hoppas att vi kan få in de här två spelarna som vi jagar, och att det kan lyfta oss inför andra halvan av säsongen. För jag tror inte att vi kommer att ha det här flytet med poäng in som vi ändå har haft under första halvan av säsongen, under andra halvan, om vi fortsätter spela som vi gör och med samma material som vi har haft. Men vi håller oss kvar.
Ja, det gör vi. Det vore ju trevligt om vi kunde hålla oss kvar där vi ligger nu också. Men...
det hade varit
men jag håller med. Nej, det känns som att vi måste steppa upp, och så måste vi få tillbaka spelare som varit borta och sådär. Så...
ja, det kommer ju underlätta, naturligtvis. Alltså vi har ju flera spelare borta nu. Vi har två viktiga spelare som spelar afrikanska mästerskapen. Och sen så har vi ju en oerhört viktig spelare som går... eller två som går skadade. Så är det klart att när de kommer tillbaks så blir vi ju ett betydligt bättre lag. Men jag tror ändå att vi skulle behöva ett par förstärkningar under fönstret för att kunna fortsätta på den här inslagna vägen.
Du har helt rätt i det. Absolut. Yes, men det var frågorna. Det är något ni vill tillägga innan vi rundar av?
Nej, inte jag.
Nej, inte jag heller.
Ja, jag har en sak. Det är dags för en ny tipstävling nästa vecka i samband med matchen mot Bournemouth. Jag tänkte skicka ut information på mejl och sociala medier imorgon. Och sen så skicka ut lite påminnelser och sådär. Så att där hoppas jag att du som lyssnar vill vara med.
Ja, och apropå det då så har vi väl ändå två saker som vi... Vi har ju en digital pubträff. När var den, Jesper?
Ja, 4 februari mot Manchester United.
Ja.
Klockan 2.
Bra.
Eller var det 1:30?
Ja, anmäl er. Var med. Det har gått ut mejl om det också. Det står information på sociala medier. Och sen så har vi ju faktiskt en fysisk träff inplanerad till... När var det, Uffe?
17 är det, va? Februari.
Och då är det ju match och den ska ses på biografen i Sölvesborg igen. Så det blir kul. Så det finns gott om plats och hoppas att många anmäler sig. Det är alltid kul att ses och det är ändå lite annorlunda att sitta i biografsalongen. Sen tror jag att man ska sitta lite längre fram än vad vi gjorde förra året. Men det är en annan fråga. Då får ni chansen att träffa mig och Uffe också.
Absolut.
Härliga tider och många fler härliga West Ham-tokar.
Ja. Precis. Och det står finns mer om det också på mejl och i sociala medier. Men det hade varit jättekul om vi hade blivit jättemånga.
Ja, vi vill gärna träffa fler av våra lyssnare. Mm.
Precis, och efteråt och kanske innan med. Biografen öppnar en timme innan matchstart. Så, och där har de numera pub, vad tänkte jag säga, med bar i alla fall. Mm. Och eventuellt kanske vi träffas lite innan det också. För det finns ju ett par vattenhål runt torget i Sölvesborg som man kan dricka öl på.
Där kommer
eller
bara folk
läsk, om man nu vill det. Ja, precis. Ja. Och sen efteråt så har vi nersnack av matchen på ett av de här ställena runt torget där. Så det kommer att bli jättekul. Så välkomna dit.
Absolut.
Mm. Härligt.
Mm.
Ja.
Ja, bra.
Ja, men perfekt. Då låter vi det bli slutordet då.
Det gör vi.
Ja, då säger vi så. Och så blickar vi framåt nu. Nu har vi tråkigt den här helgen som kommer när vi inte får se West Ham. Men nästa torsdag är dags igen. Och fram tills dess så säger vi come on New Irons, ever forever be blown bubbles. Ta med dig ute. Vi hörs igen. Hej då.
Hej då.
Hej då.